Du lyssnar på Förlorad barndom, en sann historia av Kathleen O'Malley, i översättning av Micke Andersson, uppläst av mig, Isabelle Moreau. Prolog. Jag brukade undra en del över fredsdomare, vad de gjorde och hur de gjorde, men framförallt undrade jag vilka de var. Det lät som något väldigt viktigt och ansvarsfullt, men det slog mig aldrig att jag skulle kunna söka ett sånt arbete. Som det mesta i livet tog jag in detaljerna, men stuvade sen bara undan dem. På den tiden intalade jag mig antagligen att det inte ens var lönt att drömma om saken. Att bli fredsdomare var helt enkelt ingenting som hände människor som mig. I början av 90-talet började jag fundera mer på saken, särskilt när min son skulle börja läsa vid universitetet. Vår hund Tosca började bli gammal och jag började undra vad jag skulle göra under resten av livet. Jag råkade stöta ihop med en livs levande fredsdomare och vi började prata. Jag kände henne inte särskilt väl, men jag var tillräckligt nyfiken för att fråga om hennes arbete och vad ämbetet egentligen innebar. Hon sa bland annat, man måste vara en samhällets stöttepelare. Jag tänkte i mitt stilla sinne, jag är inte sämre än någon annan. Den här kvinnan skilde sig inte från mig. Kunde hon klara det så kunde jag. Jag skickade in en ansökan och fick så småningom ett informationspaket med rådet att läsa på så mycket som möjligt och dessutom besöka domstolen där jag bodde för att sitta på åskådarplats och se vad som pågick. Så småningom blev detta ett måste och efter en tid blev jag kallad till intervju. Jag svävade på små moln. Jag kunde knappt fatta att detta hände mig. När jag pratade med min man och min son sprudlade jag av iver. Men jag dolde en underliggande rädsla för att mitt förflutna skulle sticka upp sitt fula tryne. Rädslan bara växte och växte och till slut började jag undra om jag skulle kunna säga att jag hade ändrat mig bara för att slippa bli ratad. Det var alltså med mycket blandade känslor som jag förberedde mig för den viktigaste intervjun i mitt liv, utan att egentligen veta vad som väntade mig. När dagen var inne satt jag i väntrummet tillsammans med en kvinna som sa att hon kom från Ealing. Vi pratade. Det var tydligt att hon kom från medelklassen. Jag kände att det enda vi hade gemensamt var att våra söner hade gått i privatskola. Det tog mig 20 sekunder att komma fram till att hon var den sortens person som de letade efter. De skulle utan tvivel föredra henne framför mig. Som jag såg det var det så uppenbart att hon var en bättre kandidat och jag undrade varför jag överhuvudtaget satt där i väntrummet. Hennes namn ropades upp först. Nervöst läste jag igenom det fall de hade bett mig att titta på. Efter vad som kändes som en evighet blev det min tur. Jag kallades in och presenterades för de tre medlemmarna av den kommitté som skulle intervjua mig. I brevet jag hade fått stod det att jag inte förväntades ha några kunskaper om lag och rätt, så vi diskuterade fallet jag tilldelats i väldigt allmänna termer. Sen bytte de taktik och frågade vad jag skulle göra om min son kom hem med droger. Jag följde min intuition och sa helt enkelt som jag alltid brukade säga. Jag skulle meddela polisen och med lite tur skulle en snabb insats hejda honom direkt. Sedan frågade de vad jag skulle göra om jag upptäckte att en inbrottstjuv hade tagit sig in i vårt hem och skadat vår hund. Fortfarande utan att veta vad som var det rätta sa jag bara att om hunden var skadad skulle jag ta hand om honom. Menar du att du inte skulle jaga tjuven? Blev intervjuarens följdfråga. Han verkade riktigt förvånad. De undrade om jag ägnade mig åt välgörenhetsarbete i någon form och jag svarade uppriktigt att det gjorde jag inte för närvarande. Jag prioriterade min son och när han flyttade hemifrån skulle jag engagera mig i någon form av ideellt arbete. Så du lever ett bekvämt liv, sa en av dem. Jag kände att det hastigt bar ut för mig intervjun, men sedan fortsatte han. Men så har det inte alltid varit, eller hur? Jag greps omedelbart av panik. Jag tog ett djupt andetag för att försöka lugna ner mig. Jag tänkte, åh gud, måste jag berätta allting nu? Men kommitténs ordförande såg vänlig ut och jag beslöt att berätta sanningen om de saker som jag hade hemlighållit i 47 år. Nej, det hade inte alltid varit så bekvämt, började jag. Jag hade blivit våldtagen vid 8 års ålder och trots det faktum att min mor hade lyckats få förövaren dömd hade jag och mina systrar tagits ifrån henne och fått tillbringa resten av vår barndom inlåsta på ett skol- och arbetshem i grevskapet West.